Jag står här i skogen nära Svedjeträske i Karis och den här solen skiner, lätt bris kan vi säga, och marken ser ganska torr ut. Det här är en sån här blandskog med lite granträd och bladträd. Och i den här exceptionella hettan och torkan som vi har haft den här sommaren så är ju den här marken nu väldigt brandfarlig, och det betyder ju att minsta gnista kan leda till en brand. Och skogsbränder har ju alltså varit på tapeten nu den här veckan med tanke också på Ingå Degerölandet där det brann ordentligt i helgen. Och jag har med mig två experter här i skogen. Esko Vuorinen som är naturskyddsexpert på NTM-centralen. God morgon.
Ja, god morgon.
Och brandinspektör Jari Sopenluoma från Räddningsverket.
God morgon.
Om vi börjar med dig, Esko, hur påverkas naturen av en skogsbrand?
No, det är ju stor förändring, men det är ju naturligt för oss, förstås här i vår klimat och våra skogar. Att, det faktiskt finns mycket arter som är helt gynnade eller till och med beroende av bränder. Att ungefär 100-tal arter. Och nu för tiden när det är så lite, egentligen så lite bränder, så det har, no, åtminstone majoriteten av de här arterna är hotade och eller blivit mycket sällsynta.
Så det skulle behövas lite mer skogsbränder här i södra
Finland? Ja, för de här arterna skulle, att det, och faktiskt på sådana här skyddsområden så gör man ju sådana här naturvårdsbränder därför just.
För att vårda skogen, ja.
Ja.
Om det nu skulle brinna här i den här skogen som vi befinner oss i, vad är det som händer med naturen?
Ja, no, det här, no, oftast det är på terrängen den här branden, så det de här blåbärsris och de här kvistarna och fönan och mossan som finns på marken, så de brinner ner och det bildas ganska tunn skikt av den här aska och kol. Och i det skedet när det här röken sprids i luften, så de här vissa insekter så de kan komma långt ifrån, de luktar den här röklukten och de kommer hit till och med från hundratals kilometer ifrån. Men mycket sådana som blir att, som det är att här till exempel de här stora tallarna så de tål nog mycket bra bränder oftast. Men de här mindre granar, så det är oftast de som brinner sen.
Precis, och du sa att det är ett väldigt naturligt fenomen med skogsbränder. Så på vilket sätt kan naturliga bränder börja?
No, det är nog närmast åska, men man tänker ju att människan har varit ju här hemskt länge, så det är ju ofta varit människan som har varit orsak. Och om man tänker att hur vanliga eller hur mycket det har varit sådana här bränder, så för 100 år sedan så det kunde vara närmare 100 000 hektar per år bränd skog, eller åtminstone 10 000 hektar. Att nu för tiden när det är oftast redigt under 1000 hektar per år.
Precis, och markbranden i Ingå var ju endast 20 hektar stor till exempel, och då tyckte vi också att det var en stor brand.
No, det var stor, ja. Men att oftast det är ju mycket, mycket mindre. Och det är ju faktiskt sådana att de här småbränderna, så de gynnar ju inte egentligen de här arterna som är hotade eller kräver det här.
Utan det skulle behövas en större.
Jo, det är det. Så är det om man tittar från naturens synpunkt.
Precis. Ja. Då ska vi höra Räddningsverkets syn på saken. Jari Sopenluoma, hur vanligt är det då att bränder börjar från mänsklig aktivitet här i området?
Ja, nu är det den största orsaken i människan. Att där liksom man har olovliga öppna eldar, grillkol, engångsgrillar, sådana saker. Och sen är såklart den här åskan är ju en orsak också. Att det är nog kanske det typiska.
till exempel när det gällde, eller det här stället här, så finns det ju en väg fram till skogen. Hur gör ni om det inte finns en väg när man ska få släcka branden?
No, det är bara att dra slang genom skogen, och sen har vi ju nu för tiden då gräsbevakningens helikoptrar som vi kan använda också. Att på det viset har det blivit bättre under de senaste 10-15 åren. Betydligt liksom flexiblare att använda också andra myndigheters utrustning. Men det är nog bara att dra slang, och vi har ju liksom slangcontainers och mycket sådär. Vi har vissa ataskårar som har släpvagnar med slang och sådana lösa pumpar som man kan föra till någon sjö eller dylikt. Så att det är nog sådär, det där mänskliga arbetet som krävs när det skogsbränder.
Vad är det viktigaste sättet för er att hålla koll på läge och skogarna och förebygga bränder?
No, det är nog mera det här liksom till berätta åt allmänheten att man ska inte liksom göra öppna eldar, och det är ju hela tiden det här som man gör också, men att tyvärr så är det så bara att man vill ha den där korven grillad sen någonstans, och så lämnar man den bara och så blir det och pyr där.
Men om vi tänker på sådana här tekniska hjälpmedel och så vidare, så på vilket sätt har ni övervakat ni området?
På det viset så, när det är varning för skogsbrand, så har vi ju de här flygövervakningen på området, det har vi ju som är liksom aktivt då, kan vara 2 gånger om dagen. Och det där. Men det är nog nästan sen bara så att det är folk som ringer. Men vi kan ju sen liksom undersöka området med drönare och sådana saker. Men att det är nog mera, inte har vi på det viset någon teknik. Satelliterna övervakar också, men de upptäcker sen bara större skogsbränder. Det behövs ganska mycket rök för att de liksom upptäcker det.
Precis, och skogsbränder har ju varit ett stort samtalsämne globalt sett också. Det har varit värmerekord i Kanada och så vidare. Men om vi tänker på Västnyland, så har skogsbränder blivit vanligare med åren. Vad säger ni?
Från vår synvinkel så har de kanske inte blivit vanligare. Det har nog alltid varit skogsbränder. Men att det där, de kanske hålls också mindre tack vare det att det här folk har mobila telefoner som man kan liksom ringa direkt åt 112. Tidigare var det ju så att du måste köra till något hus och ringa, och då liksom sprider sig branden så där häftigt och så vidare bortåt. Men alltid hade varit skogsbränder beroende på väder och vind.
Vad säger du, Esko Vuorinen, som är naturskyddsexpert, att har de torra somrarna någonting att göra med, eller finns det någon koppling mellan klimatförändringen till exempel och de här skogsbränderna?
Ja, no, säkert de här samma breddgrader i Ryssland och i Kanada nu som det har varit, men inte så mycket här ännu, åtminstone så att det skulle vara klart sån här, att det skulle vara förknippat med den, men man kan ju ana att det går ditåt att med såna här somrar så det här.
Och det verkar ju som att somrarna blir torrare och varmare hela tiden. Stämmer det, tycker du?
Ja, det finns ju alltid variation, men det är ju liksom den här, och det är skillnad mellan väder och klimat, men att nu det här sommaren så det stämmer nog mycket bra ihop med de här prognoserna. Så här antagligen blir det så här mera och mera såna här somrar. Men det kommer att bli också såna här regniga somrar emellan. Mm. Att inte det så att det skulle ändras så här plötsligt.
Precis.
Ja.
Om jag nu frågar dig, Jari Sopenluoma, på Räddningsverket, så för 3 år sedan så var det ju mycket skogsbränder, till exempel i Sverige och också här i Finland, och då talar man om det finska skogsbruket och att vi har kanske mindre skogar och så vidare, som gjorde att bränderna inte spred sig på samma sätt här. Men vad skulle du säga att är de här faktorerna som inverkar på hur bränderna sprids?
En orsak tror jag åtminstone är det att vi har ganska mycket sådana skogsvägar så vi kommer fram. Det är nog en liksom fördel för oss. Och sen är nog det att vi har ett bra täckande altalsbrandkårssystem i Finland. På det viset att vi får liksom resurser till sådana här bränder ändå jättebra. Så det är nog en fördel, för det kräver ju sen liksom det här att man är många och jobbar hårt en längre tid. Det är det som det är frågan om. Så att det är nog det, kanske inte kan jag gå djupare in i det, säger liksom något. Men det här är nog det som vi diskuterar sinsemellan också, att det är kanske de här faktorerna.
Precis. Tack ska du ha, Jari Sopenluoma, och tack Esko Vuorinen. Mitt namn är Sofia Kajander och tekniken sköttes av Linus Westerlund.